Vi pratar ganska ofta här i språket om hur man ska vara trevlig eller kan vara trevlig i språket.
Ja.
Vi har gjort flera sådana avsnitt om artighet och så.
Precis.
Nu ska vi vända på det.
Nu ska vi vara otrevliga.
Ja, så här är du otrevlig i språket.
Ja.
Det är inte en manual detta.
Nej, det är inte en instruktion, utan Nej. Det är mer en reflektion.
Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. För att det kan man råka ut för när det blir otrevligt i språket.
Ja, både med vilje och utan vilje.
Just det. Vad tycker du är riktigt otrevligt i ett samtal till exempel?
Ja, men när folk inte tittar på en när man pratar.
Men vissa har ju så svårt att titta i ögonen.
Ja, men det märks ju oftast att det, om det är det.
Ja.
Men om folk tittar över en eller
medvetet
eller så.
Ja.
Och det kan också, jag tycker också, kan vara väldigt otrevligt om man svarar bara ja. Eller nej på en ja och nej-fråga. Det frekventaste samtalsmönstret är att man inte bara säger ja eller nej på en ja och nej-fråga. Utan,
vill du ha kaffe?
Ja, det kan man kanske säga ja. Men det är trevligt att säga ja tack, det vore jättegott.
Ja, just det. Men jag tänker också om man säger, för du vill ju ofta inte ha kaffe till exempel.
Nej, precis.
Och då säger du kanske nej, jag dricker inte kaffe. Eller nej, men jag...
Ja, det är artigare att förklara ett nej. Kommer du hit senare... Ja.
Jag förstår vad du menar. Det blir väldigt kort.
Ja, det blir kort. Mm. Och det finns studier på hur man svarar på ja och nej-frågor.
Mm.
Och att man behöver förklara ett nej, det vet vi.
Mm.
Men även Jan har mer information normalt än bara ett ja.
Mm. Vi ska faktiskt börja blicka utanför svenska språket till våra grannar. Danskarna. Vi har fått två språkfrågor från olika personer som handlar liksom om egentligen samma sak. Om det är så att danska språket är lite otrevligt.
Mm.
Ja. Första frågan kommer från Alexandra som skriver: jag är svensk och bor i Danmark. Många svenskar tycker ju att danskar kan vara lite barska och jag funderar på om det har med deras språk och uttryck att göra. Till exempel säger danskarna gärna nu måste jag be om ursäkt för mitt danska uttal här då, men så här, till exempel säger danskarna gärna pröv och hör,
ja,
fast på danska. Mm. Vilket i mina öron låter lite nedlåtande. Som att man talar om för någon att den ska försöka lyssna. Ja, precis så här, pröva och höra, typ, översättningen. Ja. Ett annat uttryck som är vanligt här är du ska bara någonting. Vilket för dem är ett sätt att säga, känn dig fri att göra någonting. Men för mig som svensk låter det som att man befaller någon att göra någonting. Och igen, det låter lite nedlåtande. Ett tredje uttryck jag kommer på är att när man beställer någonting, på till exempel ett café, så är det vanligt att säga, jag ska ha, vilket på svenska låter otrevligt. Vi säger gärna, jag skulle vilja ha, eller kan jag be och få? Vad beror detta på? Vore intressant att veta. Och sen har vi fått en liknande fråga från Marianne i Malmö som skriver så här: jag bor i Malmö och besöker Köpenhamn så ofta jag kan. I förra veckan var jag där på en utförsäljning för kläder och det fanns ingen hiss i lokalen jag besökte. Så jag traskade alla trappsteg upp och jag bar även med mig min barnvagn och bebis upp för alla trappstegen. När jag kom till rätt våning suckade jag med ett leende och sa till närmsta danska att nu är jag verkligen uppvärmd. Hon svarade igenkännande: nå, det kan jag gott tro. Och det är just detta uttrycket som jag skulle vilja lyfta i min fråga till er. Om jag som svensk skulle säga dessa ord helt ordagrant till en annan svenskspråkig, alltså nå, det kan jag gott tro, så skulle det uppfattas nedlåtande. Men om någon flåsar upp flera våningar med tung vikt i armarna och utropar, det var en aning kämpigt, och jag svarar, ja, det kan jag tänka mig, skulle det troligen betyda detsamma. Jag har tänkt på det här med att danskarna är väldigt artiga och snällt bemötande, men en direktöversättning till svenska kan få det att låta som en dansk hånler och säger, nå, det kan jag gott tro, du svaga kvinna, än vad som faktiskt menas. Håller ni med? Ja, vad säger du om det här? I danskarnas språk, om vi översätter det till vår svenska, blir det liksom otrevligt och barskt?
Ja, men om man direktöversätter.
Ja.
Och här är ju problemet att de flesta svensktalande förstår danska tillräckligt väl för att vi inte ska behöva byta till engelska. Men vi använder vårt eget språk som mönster för att förstå.
Ja.
Så saker som går fint att säga på svenska, som man direkt översätter till danska, kan slå fel och tvärtom. För att vi tolkar det som att de ligger närmare oss språkligt än vad de faktiskt gör.
Ja.
Så det är ju egentligen upplagt för missförstånd.
Precis.
Och särskilt då på såna här de finare nyanserna.
Mm.
Att en rabatt är en sak på svenska och någonting annat på danska, det lär vi oss.
Mm.
Att en kjol är en sak och en kjol är en annan, det lär vi oss.
Mm.
Men det här är ju finliret som också gör att det här som vi gör för att det sociala ska fungera bra. Så nu är vi i diskursmarkörer och interaktionella mönster.
Det är verkligen finlir, ja.
Ja, det är finliret.
Mm.
Och det är finliret som kan ställa till det så mycket om vi inte liksom hanterar nyanserna på rätt sätt.
Ja. Och vad händer med de här uttrycken som de tog upp då? Alltså, det som jag sa så dåligt på danska, men som är typ så här, pröv och hör.
Pröv och hör.
Pröv och hör.
Ja, jag ber om ursäkt för min danska också.
Ja.
Det är ett idiomatiskt uttryck. Det är en sorts diskursmarkör. Det betyder ungefär, hör du? Eller lyssna på det, hör på det här.
Mm.
Så det är inte, försök nu att lyssna.
Det är inte det det betyder.
Nej, det är inte det betyder, utan det är med, kolla.
Mm.
Men om man gör en direkt översättning till svenska, alltså, försök nu att höra.
Mm.
Man förstår ju att det, säger man det, det betyder ju, du har inte lyssnat ordentligt, och framförallt inte förstått ordentligt innan, utan ansträng dig här lite nu. Men på danska så finns inte de associationerna med det här uttrycket.
Okay.
Utan det betyder, hallå, lyssna, kom igen. Och egentligen på samma sätt med det här andra uttrycket på du ska bä. Det betyder känn dig fri att, eller bara ta för dig eller så.
Ja.
Och det låter som en ganska så bärsk uppmaning.
Ja, och lite nedlåtande typ. Ja, men du ska bara göra så här.
Mm. Alltså... Det fattar du väl.
Ja.
På svenska skulle det vara implicit. Det här är ju enkelt. Gör bara så här, så ska du se att det blir bra.
Du ska bara...
Ja, och det är inte de associationerna som finns i danskan här då.
Nej. Utan
på svenska så har vi ska som ett påbud och bara som en sorts begränsning. Och att skulla det kan betyda vara en framtidsplan, för ett löfte, en förpliktelse, en önskan. Alltså det är mycket, mycket artigare på danska helt enkelt.
Ja.
Så det här är faran med att vi förstår varandra så bra att vi inte klarar av att förstå varandra.
Nej. Ja, det är väldigt intressant som både Marianne och Alejandra har lagt märke till då, när de som svenskar är i Danmark.
Det är en bra uppfattningsförmåga.
Mm.
Och det här är ju lite faran och det underbara med grannspråk. Vi kan faktiskt förstå varandra mycket bättre än vad vi egentligen tror.
Mm.
Men det är just i de här uttrycken som också kan vara lite falska vänner som det ställer till det för oss. Det kan jag gott tro, till exempel.
Precis.
Det är ju lite falsk vänvarning på det.
Mm. Vad är det som blir falsk vän i den då?
Att uttrycket finns etablerat i båda språken, men har väldigt olika betydelse.
Just det. Ja, det kan jag gott tro på svenska. Var det liksom lite mer så här... Ja, det kunde man ju räkna med, typ. Eller lite så här.
Det kan man räkna ut, är en möjlig tolkning i svenska. Medan den inte verkar finnas i danskan på samma sätt.
Och då är det blir inte så trevligt att säga till någon som har stonkat upp för massa trappor. Mm. Liksom. Ja, det kan jag gott tro att det var jobbigt för dig.
Ja, nej, det vill vi ju inte säga. Faktiskt.
Medan så här, ja, det kan jag tänka mig. Mer, liksom.
Det är ju en mycket trevligare, trevligare inkännande sätt att uttrycka sig.
Men det är inte så att danskar är otrevliga, utan det är bara i våra svenska örons förståelse av danska språket som det låter otrevligt.
Ja, när jag förberedde den här frågan då pratade jag en del med min danska kollega som undervisar svensktalande i danska.
Mm.
Och de pratar ibland om hur att svenskar inte är lika raka som danskar.
Nej.
Att svenskar ofta upplever att danskarna är mycket direktare i hur de talar.
Okay.
Och att det kan bryta mot en social förväntan som en svensk kommer in i samtal med.
Håller de inte på med det där liksom, negationsdansen som vi gör? Ska du inte bara sätta dig här? Eller, alltså,
nej, det verkar inte göra på samma sätt.
Nej.
Man får kanske framförallt inte det. Jag skulle gärna vilja om det inte vore för mycket besvär. Alltså det där.
De skiter i det. Ja,
ja de är rakare där.
Ja. Ja, men himla spännande med ett danskt perspektiv. Nu tar vi oss till svenska språket. Vi ska släppa in det här avsnittets första lyssnare på telefon, och det är Ina Håkansson. Hej!
Hej! Jag undrar vad det här uttrycket håll tryten kontra håll käften. För jag har en väninna som är från Stockholmsområdet kan man säga. Och jag är som ni hör från Skåne. Och jag tycker att de är lika starka och lika otrevliga. Men hon tycker att håll truten är inte alls på samma sätt otrevligt som håll käften. Mm-hmm. Så det är det som är min fråga.
Ah, ni har olika på något sätt otrevlighetsuppfattning här.
Exakt.
Okej, då får vi se om Susanna kan leda er någonstans på vägen här. Ja. Vad säger du, Susanna?
En jättebra fråga. Vi kanske börjar med att etablera att det som är riktigt otrevligt här, det är ju att be någon annan att inte tala. Det är ju ett riktigt otrevligt beteende. Mm. Och ska man göra det trevligt så kanske man säger, shh, barnet sover. Ja. Det är trevligt, va? Jämfört.
Ja. Hemma vid mitt matbord där jag har två barn som är liksom 4 och snart 7 år, där är det mycket så, stopp, jag pratar.
Ja.
För att man liksom vill, och det är ändå tydligt, alltså det är inte så trevligt, men det är ändå mer tydlig kommunikation, tänker jag.
Det är tydligt, ja. Absolut. Mm. Men att säga till någon, håll truten eller håll käften, det är ju ganska aggressivt oavsett.
Ja.
Mm. Men på en skala då, om de generellt sett uppfattas som mer eller mindre otrevliga, då kan man till exempel gå till Svensk ordbok och se, men vad skriver Svensk ordbok om käften och truten? Och där kan vi se att slår man upp käften så står det att det är starkt vardagligt. Och starkt vardagligt betyder oftast att det är lite slangbetonat eller lite stötande på något vis. På truten finns det inte någon markering.
Mm-hmm.
Och det gör att jag tolkar det som att deras beskrivning är att käften är mer stötande än truten. Och jag kan berätta anekdotiskt att när jag började skolan så hade vi någonting som var en diktamensövning. Vår lärare läste en text och vi skulle skriva av den. Och då handlade det om en räv som bar någonting i käften. Och jag tyckte det var så jobbigt när jag var 7 att vi skulle skriva det här ordet käften. För man fick ju inte säga käften till folk.
Och lilla Susanna.
Ja.
Väldigt.
Ja, jag tycker det var jättejobbigt. Mm. Men jag fick stålsätta mig och skriva det ändå. Men truten, är det ju bara en fågel, så att säga. En fågel och en fågels näbb.
Ja, det är därifrån det kommer, alltså truten som mun på något sätt.
Ja, precis. Så jag skulle nog säga att ordboksmakarna har gjort bedömningen att man behöver markera ordet käften mer än truten.
Men Susanna, då är du ju Inas väninna rätt här.
Jag gör nog det.
Hur ska
jag? Jag är rädd.
Och ni har ju också olika dialekter.
Det skulle kunna spegla in.
Ja.
Men man kan också lägga till att håll käften är jättemycket vanligare än håll truten.
Ja.
Så
det kan också vara med i som en faktor i det här spelet då.
Jo, men jag tycker det låter bra. Jag får ju ge henne rätt då. Jag tycker inte om det, men så är det.
Modigt av dig att skicka in frågan i alla fall. Så fick du ett ärligt svar här. Ina, tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
Tack själva. Tack. Ha det bra.
Tack.
Hej.
Har du också en fråga som handlar om språk? Då tycker jag att du ska mejla den till språket@sverigesradio.se. Ja, då har vi fått en fråga från Ida som skriver: jag undrar varför det anses otrevligt att säga hörru du, eller hör du. Samtidigt som det inte anses otrevligt så fort vi säger samma ord i plural, hörru ni. Hörru du, hörru ni. Är det en otrevlighetsskillnad här? Det tycker Ida.
Det tycker Ida. Mm. Det är ingenting jag någonsin har reflekterat över eller sett att det skulle vara så. Men jag har tänkt mycket på det här sedan jag fick den här frågan.
Ja.
Och jag tror att man måste titta på hur de här uttrycken används. De är ju mycket lika.
Mm.
De är någonting som man riktar åt andra. Det här bor i samtal, inte i text i första hand. De borde så att säga göra samma sak om man bara tittar på dem. Men de gör nog inte det.
Nej.
Man använder dem inte på riktigt samma sätt i samtal som är som naturligt uppkomna.
Mm.
Utan om man säger hörni, det är ju ett sätt att få uppmärksamhet.
Ja.
Och man kan fundera på, vad händer sen? Hörni, ska vi inte ta en kopp te?
Ja. Hörni, är det inte dags för fika nu? Precis, det är lite så, ja. Mm.
Medans hörde eller hörru.
Eller hörde du?
Hörde du.
Nej, stopp.
Ja.
Liksom är det mer, tänker jag där.
Ja. Hörde du. Vad kommer sen? Ja. Inte kommer det, ska vi ta en fika nu?
Nej, det är mer en tillsägelse typ. Eller något sånt här.
Det är ju också ett sätt att påkalla uppmärksamheten hos den andra. Men man gör det på ett annat sätt. Det handlar mer om att få så mycket uppmärksamhet att man kanske avstannar vad den andra gör.
Mm.
Hör du, vad gör du här?
Ja.
Hör du, nu blir det ändå fel.
Mm.
Så det otrevliga ligger i, tenderar vi att använda de här orden för att gripa in?
Mm.
Eller tenderar vi att använda dem mer för att bjuda in?
Just det. Ja, snyggt. Jag förstår verkligen. Det är vad som kommer efter som är...
Det är det som avgör.
Blir trevligt eller inte trevligt.
Ja.
Då har Ida fått svar.
Jag hoppas det.
Ja, vi ska gå vidare. Och nu har vi med oss lyssnaren Carl-Johan Helgesson. Hej!
Hallå, hallå.
Vad undrar du?
Jo, men jag jobbar som kommunikatör och jag är mycket intresserad av lyssnande. Och jag vet ju att man kan utveckla den egna förmågan att lyssna och bli bättre på det helt enkelt. Jag håller kurser i det ibland och så. Och så kom vi att prata om det vid tillfällen några stycken om uttrycket jag hör vad du säger. Och i stort sett alla var överens om att det är negativt laddat. Vi uppfattar att det är ett uttryck som ofta används i ett samtal för att kanske markera att man inte håller med den andra. Ibland som en signal när man inte orkar lyssna längre så bara ja, men jag hör vad du säger. Men samtidigt så såg vi att det också fanns något väldigt positivt i den här själva ordföljden.
Mm.
Men som sagt, tolkningen är oftast negativ och då började vi fundera kring det här. Hur har det blivit så här? Mm. Hur har det här uttrycket fått den här innebörden?
Ja, det är väldigt intressant. Jag började tänka också mycket på detta när jag läste din fråga. Men vi ger den frågan till Susanna. Vad säger du? Mm. Jag hör vad du säger.
Jag tänker att man behöver titta på i vilka sammanhang som det här uttrycket används mycket. Och om man söker efter listor på uttryck som är sån här, det som kallas för corporate bullshit, så finns ju hör vad du säger ofta med på dem. Och det betyder ju lite grann att det uppfattas som ett uttryck som är tomt, som överanvänds, som betyder att man inte egentligen lyssnar in, att det är klyschigt och så.
Mm.
Att, även om man tänker på vad det verkligen står, att det här är ju ett sätt att visa att jag är här, du pratar och jag lyssnar, jag tar emot, jag är öppen. Man förstår att det kan ha börjat så.
Mm. Jättetrevligt ju.
Ja. Ja, och det här är också någonting man lär sig på ledarskapsutbildningar. Man ska vara inkännande och inlyssnande. Mm. Och att vara en inlyssnande ledare, det är det fina.
Mm.
Men sen så kommer det här då, när det här uttrycket används väldigt mycket. Och om det här inlyssnandet inte leder till en handling eller en förändring i organisationen, då har ju någon lyssnat men det har bara liksom landat och inte blivit något mer. Om då väldigt många upplever att man har fått sin chefstid, man har suttit ner och pratat, man har sagt det man ska säga, man har fått det här kvittot då, jag hör vad du säger. Det har tagits emot, men inte händer någonting. Då är det ju lätt att det här uppfattas som ett ja, men det kommer ju inte hända någonting.
Men är det inte lite som vi var inne på faktiskt i den här tidigare frågan, att vad händer sen?
Ja.
Alltså jag hör vad du säger och jag ska ta det vidare. Eller jag hör vad du säger och jag ska fundera på det. Jag hör vad du säger, jag ska åtgärda det. Eller jag hör vad du säger men jag bryr mig inte.
Alltså... Precis, så. Vad som händer när man säger men det här betyder ju ingenting, det är att man plockar ut det från sammanhanget. Jag funderade mycket på hur jag använder det här. Och jag får väl erkänna att ibland så betyder det jag har nu lyssnat på dig, inte någonting kommer hända. Ibland betyder det jag har lyssnat på dig, jag måste tänka på det här för jag har inte tillräckligt med information för att kunna svara på ett bra sätt.
Mm.
Ibland betyder det du behöver inte säga mer, jag förstår vad du säger, även det som du säger mellan raderna. Mm. Nästan nudge, nudge, wink, wink.
Ah, så kan det också användas, ja. Mm.
Ja, att någon kommer och inte riktigt vill berätta vem det är som har gjort något dumt.
Mm.
Men jag hör vad du säger, detta har hänt förut. Det är sammanhanget avgör hur tomt det är. Men om det då har uppfattats som att det här tillhör den här genren klyschor som folk i ledarskapssammanhang säger, då kommer det börja fortsätta höras som det.
Mm. Och du tror att det är det som har hänt då?
Ja, det tror jag. Ja.
Vad tror du, Carl-Johan? Alltså, ni pratade ju om detta. Har du någon egen teori om varför det har börjat tolkas negativt?
Jag tycker det var jätteintressant det du säger här. Och vi resonerade ganska länge om det där. Men vi kom liksom inte riktigt fram till vad det vad det var. Mm-hmm. Så att, det var då någon kläckte frågan, ja, men vi mejlar Sveriges Radio och frågar om de har sett på den här frågan.
Mycket bra. Bra val. Mm.
Men jag funderar ju på, ibland så skiljer man ju just på att höra och att lyssna. Där höra är mer liksom det som händer när ljudvågen träffar örat, medan lyssnandet inbegriper någon form av liksom att man försöker skapa sig en förståelse kring det man hör. Och här pratade vi om att jag hör vad du säger. Vi pratade inte om att jag lyssnar på vad du säger. Så att jag har funderat också på, kan det vara någon sån där dimension i det hela?
Ja, men möjligen. Men på svenska så säger man ju inte riktigt, jajamän, jag lyssnar. Det kan man ju göra inledningsvis, men inte som, inte som kvitto på att man har hört. Om man säger, jag lyssnar, kör. Det kan man ju göra, va? Jag är här, nu kan du prata.
Jag lyssnar på vad du säger.
Nu har jag lyssnat på det. Alltså det finns inte ett riktigt naturligt bra sätt att säga det, att, som kvittens. Nej. Alltså efter att någon har pratat klart. Sen så finns det säkert också ett engelskt format som pratar väl med jag hör vad du säger. I hear you.
Mm, just det.
Ja. Funkar bra ihop. Så att jag tror att det kanske snarare är det, att det finns andra. Jag vet inte riktigt vad man skulle ersätta det med lyssna där då. Utan jag tror nog att det här är det sättet som är idiomatiskt att säga. Jag kommer inte på något alternativ med lyssna, men det är en bra spaning att höra och lyssna i olika saker.
Just det. Ja, Carl-Johan, har du fått med dig någonting här?
Ja, men det tycker jag absolut, verkligen. Jag vill bara skjuta in här också. Jag tycker ju att det här, ni pratar ju liksom i kanske arbetssammanhang nu, men jag kan ju också ibland uppfatta att det här uttrycket används kanske i andra sammanhang, just när man är oense om någonting.
Och det här är faktiskt ganska, det här är bra att du säger detta, för att om man helt enkelt bara googlar det här uttrycket för att se, men hur används det, vad är det för sammanhang, var dyker upp någonstans, då hittar man berättelser om just personer som återger smärre gräl, kan man säga, i hemmet. Inte de där allvarliga relationsstörtande grälen, men smågrälen. Och att det just nästan blir parodiskt att man liksom säger, ja, jag hör vad du säger. Bara för att signalera, vi måste ta udden av det här tramsiga grälet, och vi får gå vidare här nu.
Ja, men precis.
Carl-Johan, tack så jättemycket för att du ville vara med oss här i Språket och diskutera jag hör vad du säger-uttrycket.
Tack så jättemycket för ett jätteintressant samtal.
Tack. Hej då.
Hej då.
Då har vi fått en fråga från Monica. Hon skriver så här. Hej, jag har de senaste åren reagerat på att folk i det offentliga rummet använder ordet fattar istället för förstår. Jag reagerade första gången då Vera Vitali Lisa i Bonusfamiljen sa jag fattar istället för jag förstår. För mig som är född på 50-talet klingar ordet fattar negativt och nedlåtande. Kanske mer som en fråga. Fattar du? Nu har jag mest hört ordet hos programledare med flera om sig själva då de svarar jag fattar. Är det bara jag som reagerat på detta? Är det en generationsfråga? Och när smög sig denna förändring in? Undrar Monica.
Alltså, när det smög sig in är mycket svårt att svara på, men om den här skillnaden finns och om Monica är ensam om den här observationen, så är svaret att ja, men det finns någon sorts skillnad, och Monica är absolut inte ensam om det här.
Nej.
Är nog absolut så att många har den här sensibiliteten när det gäller fatta och förstå.
Mm.
Och sen, om det är en generationsfråga, ja, men antagligen. Det är antagligen precis det som hon observerar.
Ja.
Att fatta någonting och förstå någonting, det betyder precis samma sak.
Ja, det gör det väl verkligen.
Ja. Ja. Men att fatta någonting är lite vardagligare, kanske lite lägre stil än förstå.
Ja.
Och sen så finns det också det här då att fatta ingår i vissa fasta fraser, som just fattar du, eller framförallt fattar du inte. Och det är ju någonting som inte är supertrevligt att säga.
Nej.
Och det är ju inte samma sak som att man försäkrar sig om när man till exempel går igenom en instruktion. Mm. Man säger, har ni alla förstått? Det är inte samma sak att säga, har ni alla förstått? Som att säga, ja, men fattar du inte?
Nej.
Att det finns de här högfrekventa uttrycken som är lite otrevliga.
Just det.
Eller som används till sociala handlingar som i sig är lite otrevliga.
Mm.
Då finns det ändå någonting där.
Mm.
Men generellt sett så är inte fatta mer otrevligt än förstå. Det kan vara så att vi förknippar resten av användningen av fatta.
Det sprider sig lite.
Ja, plus att det är mer allmänt, ja, men det är lite vardagligare. Det kan vara så att det man reagerar på är att det här vardagliga uttrycket används i ett icke-vardagligt sammanhang. Mm. Så det Monica skriver om här, det är att hon skriver att folk i det offentliga rummet anfattar.
Ja.
Och det är hennes, om man ska sätta ord på hennes reaktion, så är det antagligen vardagligt språk används i en kontext som inte ska vara vardaglig.
Ja. Ja, precis. Hon skriver också om programledare som då mer, som nu när du berättar någonting här, ett resonemang, och så skulle jag då säga, ja, jag fattar. Det gör jag nog ganska ofta i språket.
Ja, och det är här som gör att jag misstänker att det finns generationsskillnader i hur man uppfattar det här.
Mm.
För om vi backar ännu längre bak, vi sätter oss på 40-talet till exempel, då fanns ju ganska så starka språkvårdande normer för vilket språk man talade i radio och vilket man inte talade i radio.
Mm.
Alltså radio var ju bara precis näst efter predikospråk i hur liksom icke-vardagligt det skulle vara.
Ja.
Det här hänger ju ihop. Så vi vet att under 1900-talet så har det skett det man brukar kalla för en intimisering av det offentliga rummet.
Mm.
Så att det vardagliga har krupit in i det som inte är det intima, utan som är det offentliga.
Mm.
Och det här är någonting som olika generationer kommer reagera olika på för att man är van vid olika saker. Så om man är uppvuxen under en period när det är större skillnad på det språk man hör i radio och tv och det man hör runt omkring sig i sin vardag, då kommer man reagera på ett sätt på vardagligheter i det offentliga språket. Men växer man upp, låt säga man är född på 90-talet framåt och man har hört väldigt mycket vardagligt språk i det offentliga rummet. Man lyssnar på radioinspelningar från 40-talet, 50-talet, 60-talet och tycker att folk är väldigt raka i ryggen, så att säga.
Mm.
Då kommer man inte reagera på samma sätt som Monica gör.
Nej. Vi tar oss till sista frågan. Den kommer från Kristoffer, Erik, Frida, Helena och Jens. De skriver, vi är några vänner som har olika åsikter om vem man nämner först i ett sammanhang. Vissa tycker att det är oartigt att säga jag, Frida och Erik och menar att man alltid borde sätta sig själv sist. Andra av oss reagerar inte alls på det. Är detta något dialektalt, en generationsfråga eller kanske kulturellt? Vi har noterat att det är mycket oartigt i latinamerikanska länder att nämna sig själv först. Ja, vad är det här om?
Det här är en sån fråga som ställs till språkvetare, men som jag skulle säga, det här är kanske egentligen en fråga för etikettsexperter.
Ja.
Att det anses i många sammanhang vara oartigt att sätta sig själv före andra.
Ja.
Det är oartigt om man har gäster, att man tar mat själv först, utan gästen ska ta först.
Ja.
Det här är kulturella och interaktionella mönster som vi lär oss från barnsben.
Mm. Väldigt starka sådana.
Väldigt starka normer.
Mm.
Och det här att i en uppräkning inte säga ja, Pelle och Anders.
Mm.
Det är också en kulturell norm man måste lära sig.
Mm.
Jag var ganska stor när jag förstod att det här var en norm.
Jag har nog lärt mig det i skolan faktiskt. Just hur man ska skriva så. Ja.
Jag brukar ju ofta hävda att jag gick i en skola som var ganska så konservativ. Men just det här har jag faktiskt, på något vis hade jag missat detta.
Mm.
Men det här är en inlärd norm som vi lär oss kulturellt.
Mm. Som inte egentligen har så mycket med språk att göra.
Det har inte så mycket med språk att göra, utan det här är en social norm.
Mm, precis. Ja, men för att jag pratade med en väns mamma ganska nyligen som också är en språkligt lyssnare. Och hon frågade just om det här.
Mm.
Och hennes spaning var att man faktiskt lärde sig detta just i skolan förr, men att det inte görs idag. Och att hon försöker lära sina barnbarn detta då. jag sist.
Just det.
Alltså,
ja. Jag vet faktiskt inte om man gör det här i skolan eller inte.
Men det kan ju vara bra att veta att det kan uppfattas som ganska otrevligt i en uppräkning och sätta sig själv först. Om man ändå vill hålla på.
Det kan uppfattas som mycket trevligt,
ja. Okej, Susanna. Nu har vi gjort ett avsnitt om saker som kan uppfattas som otrevligt i språket.
Ja, men det har vi.
Alltså, man kan vara mycket otrevligare i språket än vad vi har varit här.
Vi har ju inte ens svurit.
Nej, vi gör inte det heller då.
Nej, vi låter bli.
Tack för idag.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Om du gillade det här avsnittet, då har jag några lyssningstips. För vi har gjort flera avsnitt om artighet i språket. Till exempel ett som heter Så avbryter du utan att vara otrevlig. Du hittar det och andra avsnitt i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.